ni känner mig så mycket och jag känner inte er så mycket, så är det något man känner liksom andan i varandra. Det är att man känner varandra efter hjärtat, ni vet. Och jag sitter och tänker på Sverigebönen vi hade i Töreboda nu i måndags. Och Reje representerade Älgarås, Philadelphia Älgarås. Och delade så starkt detta och be för våra politiker och regering. Underbart det du delade, Reje, med så stor frimodighet och sånt hjärta. Och Monica som bad så starkt. Och jag satt bara och kände så Guds närvaro där. För att vi fick vara med och be för vårt land. Och så får vi stå här idag och uppleva Ulf. Som säger att jag är så tacksam för er. Sa han ju här. Jag är så tacksam för er. Detta är ju helt fantastiskt. Detta med att man som församling. Tänk vad detta betyder i ett sånt skede. Och sanningen är att vi behöver ju så starkt. Detta vi behöver varann. Och vi behöver ju verkligen Gud och Guds närvaro i våra liv. Från vagga till himlen. Så jag tänker på detta, vad tacksam man blir att få uppleva detta. Jag står här och tänkte, här står han och mår så dåligt och har det så tufft i livet, så kan han ändå stå här och tacka. Och jag tänker, det här sista åren har ju många profana i världen gått bort. Och jag tänkte senast igår på Whitney Houston som försvann, du vet, som hade guld och allt som man kan tänka drömma om i denna världen. Men inte hade kanske den här, ja, man behöver inte säga. Men hennes dotter till och med som också gick bort i samma öde. Så har vi ju Michael Jackson, vi har Prince, vi har många. Tänk dessa människor som lever, som vi tror har allt. Och så står Ulf här idag och berättar om denna friden han har i sitt hjärta. Och jag tänker, alltså vad otroligt att få uppleva detta. Och det är det största jag själv har upplevt, detta att jag fick uppleva att ta emot Jesus i mitt hjärta. Och jag var bara 13 år då. Och jag var inte växt upp i något kristet hem, och man pratade aldrig om Gud och Jesus hemma hos oss. Men förstår ni, det finns en kyrka på nästan varenda kulle i detta land och i Norge också. Och bönehus. Ja, de växte ju upp, ni vet. På varenda kulle. Och detta tycker jag är så starkt vittnesbörd om vårt land. Och Sverige. Nu tänker jag Sverige och jag tänker Norge och Norden. Alltihopa. Korset i flaggan, ni vet. Och även om det var något som startade flera hundra år innan jag kom till. För jag föddes i 1967. Och många då. Min föräldrageneration. Många av dem vände sig. Liksom tog inte arvet. Tog inte. Så fick jag ändå uppleva detta, va? Gå i söndagsskola. Det är ju helt otroligt, underbart. Och där lärde jag känna Jesus och den här enkla tron. Så jag är så jätteglad. Jag tänker på er församling också. Så är det så här, jag och min man och våra barn och extra barn. Vi har 4 extra barn, invandrarpojkar som har kommit. Och så har vi min mamma som bor hos oss. Och i ICA Töreboda nu. Så har vi fått en hjärtstartmaskin. Har ni fått med er det? Ja, det är så. Och jag har fått meddelande via Facebook, förstår ni. För det är liksom ett flöde man har idag, Facebook. Och ICA Töreboda är på Facebook. Och då stod det, nu har vi hjärtstartare. Sprida detta till alla. Och därför må ju jag säga det här idag. Hjärtstartare på ICA Töreboda. Men så tänkte jag, ni som församling här i Älgarås. Vet ni att ni är en hjärtstartmaskin i Älgarås som Gud har placerat här? Ofta tänker vi inte på detta för att vi har blivit lite kokta. Förstår ni? För vi har nästan glömt bort hur det var att leva utan Gud. För många av oss har ju levt kanske ett helt liv med Gud. Och har aldrig fått den här känslan hur det är att leva utan Gud. Men det minns jag väldigt väl. Och därför blir jag så väldans glad över att få komma till en sån här församling. För det var precis en sån här församling som tog den där hjärtmaskinen på mig, förstår ni, när jag var 13 år. Och det var plus 70 församling det jag kom in där. på Strängemusiken som jag hade aldrig sett. Och jag hade aldrig hört om någon frikyrka och tungotal eller andedop. Men de hade, och det har ni, ni har den här kraften och ivern för Jesus i er. Och det märker man så starkt när man kommer hit. Och därför är ni en hjärtstartmaskin i Älgars. Det är jag fullständigt övertygad om. Så kanske ni får jag damma av lite nu då och säga det till er att det är ni. Och det är så underbart när man kommer hit för man känner denna ivern. Och det, jag tror det är många här i Älgarås som skulle behöva komma hit och få det här trycket som ni har här. För Jesus lever, han är uppstånden och jag fick uppleva detta när jag var 13 år. Och utan att jag visste vad den heliga ande var, så blev jag ju där och då döpt i heliga ande, förstår ni. Så när jag reste mig upp där så var ju jag helt förvandlad på insidan, förstår ni. Och det här är så stort för mig och det blir jag aldrig trött på. Så därför kan jag gått både dela och predika om detta och vad det än är. För jag känner att jag har ingenting att skylta mig själv överhuvudtaget. Men jag har fått uppleva Jesus. Och det är därför alla ni som sitter här, ni kanske känner som jag att i mig själv så kan jag inte så mycket. Har inte mycket. Men jag har något för jag har fått uppleva Jesus. Och jag tänkte idag, Gud, har du något du vill säga i Älgarås? Jag frågar liksom Herren för, ja, det var nog när jag fick veta om det så här. Och visst inte du säger något så kommer jag att säga något ändå, sa jag till Gud. Så att enten så säger du något eller så säger jag något. Så här sa jag till Gud. För att jag känner ju att nu har jag ju levt 50 år på jordklotet och något har man ju upplevt. Och då kan man ju faktiskt dela med sig lite. Och jag fick kanske inte, alltså det jag bara kände inom mig, det var något så enkelt som det står i Markus 6 då, ifrån 35 till 44, den här historien. Det står om det här med den här lilla pojken som hade 2 fiskar och 5 bröd. Och det är ju så här att den här lilla pojken, och det kan ju vara symbol som vi kan känna oss ibland. För det första hade ju inget barn, inga status överhuvudtaget på denna tiden. Och det med 2 fiskar och 5 bröd kunde ju vi lätt bara ha skifflat bort som att det skulle överhuvudtaget inte räcka till. I detta avseende där det var många, många tusen med människor som skulle ha mat. Men det underbara och det härliga med Jesus, det är ju att han tar ju det och dem han vill och använder dem han vill. Och det är inte alltid att han plockar fram de vi i våra ögon anser är så framgångsrika och så. Va? Så han tar, den här pojken kom fram och han hade 2 fiskar och 5 bröd. Och denna dagen så blev ju den här lilla pojken, kan man säga, använd av Gud med det lilla han hade. Och det är så jag kan ha känt det många gånger själv genom livet. För att jag kan känna att det har varit ganska så tufft många år och många tider. Och man har gått igenom tuffa saker, inte så som Ulf nu har gått igenom, men man kan gå igenom andra tuffa saker. Det kan vara förlust, att man har tappat någon nära anhörig. Det kan vara ekonomiska tuffa omständigheter. Det kan vara att man sliter fysiskt, psykiskt. Det kan vara många andra saker som också vi har gått igenom. Men så har jag liksom hört inom mig, Kari, vad har du i ditt hus? För det är precis som att Gud har sagt att något har du. Vad har du i ditt hus? Och jag har liksom gått och bett till Gud. Och det är nu många år sedan. Men jag gick hemma medan barnen var små. Jag sa, Gud, hjälp mig. Hjälp mig, sa jag till Gud. Hjälp mig. Det är en väldigt enkel bön. Hjälp mig. Så jag kan hjälpa andra. Så jag gick och ropade här inom mig. Gud, hjälp mig så jag kan hjälpa andra. Du må hjälpa mig så jag kan hjälpa andra. Och så kände jag Gud sa, som Gud sa till den här änkan, vet ni, vad har du i ditt hus, Kari? Har du lite mjöl? Har du lite olja? Och det var på det här viset. Och plötsligen, du vet, i vår vardagssituationer så dyker det ju upp de här situationerna där vi liksom har ett sorts val. Och det kan bara vara att du bara springer över till grannen och säger några få ord, eller att du bara går dit och... Ja, det kan vara sådana små grejer. Och här var det några små grejer. Det var 2 fiskar och 5 bröd. Och det är det jag tänker. För jag tänker så här nu, att i vårt land, i Sverige idag, så behöver vi verkligen människor som inte skyfflar bort de här tankarna på småsaker. För Gud har sagt att om du är trogen i det lilla, så ska du bli satt över större saker. Det här är inte ett löfte bara till dem som är vällyckade och som kan och klarar allt. Det här är bara ett löfte som säger så. Är du trogen i det lilla, ska du bli satt över större. Och sen är frågan, vill du bli satt över något större? Det är också en fråga. Är vi villiga? Men det må börja med att vi tar det lilla vi har och så säger vi, Gud, det lilla jag har, det får du använda. Så det är det jag tänker. Gud använder, även om det inte är mänskligt sett är någon status, så kan Gud använda vem han vill. Och nu tänkte jag också i det här sambandet med att det är skolavslutningar. Och du vet hur det är, det här med betyg och så. Och så är det roligt, det också på Facebook, så delar föräldrar. Våran son gick ut med alla A, skolans bästa elev. Alltså något så fantastiskt, tänkte jag. Tänk, gå ut med alla i A. Ja, det tycker jag är helt underbart. Tänk att någon kan lyckas så fantastiskt. Och själv slet jag så väldigt i skolan, förstår ni. Jag hade rött överallt och jag försökte verkligen göra mitt bästa. Men jag tror att jag hade lite dyslexi. Men det upptäckte man ju inte på den tiden, för jag är så gammal att jag tror inte det ordet var. Man omtalade inte det ens i skolan på den tiden. Men rött var det i alla fall. Så jag började första skoldag med liksom flaggan i topp, va? Trodde ju att det skulle gå bra det här med skola. Men det var inte liksom min grej riktigt, det där att sitta så mycket och ta till mig kunskap via böcker. Men jag gjorde det och klarade det hyfsat då. Men jag gick i alla fall inte ut med alla i A. Och när jag gick ut nian så kan jag inte säga att jag gick ut med flaggan i topp och trodde att jag skulle klara av saker. För skolan i 9 år hade bekräftat för mig att det var väldigt rött och mycket fel. Och du vet, då går man inte ut med flaggan i topp. Och jag tänker på alla skolelever nu som går ut med liksom inte flaggan i topp. Sen ska vi vara superglada för de som har lätt. Vi ska inte förakta det. De som är duktiga, låt oss heja på dem. Men jag och Kai, vi har 4 barn. Och några, 2 av dem har väldans lätt för sig. Behöver knappt att läsa. Är lik sin far. Och sen är det några som har mina gener lite mer. Och det var ena sonen, han kom hem nu från skolavslutningen och sa, ja, kom han med betyget. Jag har inga F. Det var hans ribba. Han hade ingen F, han var jätteglad. Jättenöjd. Det var väldigt många E. Ja. Och då tänker jag också så här att det här handlar också om att du kan ju se när Jesus gick omkring och vandrade. Och han såg ut människor. 12 stycken som han började ta nära sig. Så var det ju liksom inte att han gick runt och frågade, vilka betyg gick du ut med i skolan? Hur gick det för dig i skolan? Och så liksom, du vet det här, men vi har många gånger kört in oss väldigt på detta, förstår ni. Och så är det då det här teoretiska, och det värnar vi och stärker vi väldigt, förstår ni. Men de som är praktiskt anlagda, vilket är kanske 70% av alla som är praktiskt anlagda, det är inte skolan så väldigt tillrättalagd för, förstår ni, på alla sätt. Men jag ska inte klaga på skolan, för jag vet att de gör absolut sitt bästa där. Men detta är lite intressant, för jag tänker, i dagens Sverige ska vi ju ta tillvara. Vi är ju väldigt på att vi ska ta i vara all sophantering och vi ska sortera allt, och det tycker jag är bra. Och vi ska ta i vara energi och det allt sånt där, va. Men tänk våra barn, de ska vi också ta i vara. De ska vi uppmuntra. Det är jätteviktigt, förstår ni, att vi inte bara ser det som är A. Jo, men då klappar vi och hejar vi på alla som har A, för vi behöver många sådana i det här landet. Men tänk på också barn och barnbarn som ni har, som kanske inte går ut med bara A. Medan som kanske min son här nu då, som är jätteglad för han har inga F. Men vet du, vi kan ha Guds ögon på saker. Som Jesus hade. Han såg den här pojken. Och Gud kunde använda honom. Och det är det som jag tänker. Vi kan vara visionärer. Vi kan vara visionärer för det här landet. Vi kan vara visionärer för nästa generation. Alla ni som sitter här ska. Är jag övertygad att i era böner har en uppgift att be för nästa generation. Och det vi ser. Och det vill vi ju ska vara det den helige ande ser. Och vi kan vara med och förmedla. Gud har en plan med ditt liv. Gud har en plan med ditt liv. Du vet väl om att du är värdefull. Och det värdet sitter inte av att du har alla A. Det värdet sitter inte därför det att du har klarat allt perfekt. Och många av er kanske växt upp i en kultur och generation där det var väldigt viktigt att prestera också. Och då är det väldigt viktigt att förstå att Gud lägger inte sitt värde på dig utifrån att du har varit superduktig eller inte superduktig. För du, som Monica sa, du har ett sånt otroligt värde för det att du är skapad av Gud. Och då tänkte jag faktiskt att sjunga det här. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Jesus, jag bara tackar dig. Jag tackar dig för denna förmiddagen. Vi får dela här. Jesus, det största av allt är att för så högt älskade Gud världen. För så högt älskade du mig och du älskade oss. Att du gav din enda son, Jesus, för oss. Och idag får vi stilla ner allt annat. Och vi får bara känna Gud att vi är djupt älskade. Oavsett vad vi har presterat eller inte. Vi är så högt älskade. Vi har ett sånt värde i dig. Och du var villig, Jesus, att ge ditt eget liv för oss. Låt detta sjunka in på djupet av vårt liv. In i vår djupaste andlighet som vi är på djupet i oss, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du älskar oss. Sen är det det här att det står ju bland annat i första Timoteus brev 4:12, så står det bland annat att Paulus säger till Timoteus: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull, fast mer må du för dem som tror bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet. Och sen vill jag också säga, låt ingen förakta dig för att du är äldre eller gammal. För det är också någonting som jag känner vi må lyfta i vårt land idag. För att på något sätt och vis har ju vi i vår kultur klart att parkera lite den äldre generationen. Och de kanske har parkerat sig själv lite. Precis som Moses gjorde. Han hade parkerat sig själv. Och i 40 år gick ju han faktiskt i ödemarken och tjänade sin svärfar. Och jag tror inte han hade så väldans förväntan på att han inte riktigt än hade börjat sitt stora uppdrag. För jag tror också att han tänkte, ja, jag börjar bli gammal nu. Och det är lätt att förakta. Det kommer in utan att man ens tänker på det, så liksom, ja, nu har jag ju gjort mitt liksom lite granna, vad man pensionerar sig, och det kan man också göra liksom i nästan som för Gud lite. Och jag känner att jag har det här i mig, att jag vill uppmuntra den äldre generationen på grund av att är det någon som har gått några mil och levt några år och har visdom, så är det ju den äldre generationen. Och jag tror det ligger ett stort ansvar i den äldre generationen att ge vidare till generationerna under sig. Så det underbara är ju att där också har vi detta Moses då. När han plötsligen en dag står på helig mark. Och det att stå på helig mark, då tänker jag, det är ju att ställa sig i ett totalberoendeskap av Herren också. Och stå på helig mark är att ställa sin egen vilja åt sidan och säga: Gud, låt din vilja ske med mitt liv. Och det var Moses fick ett val där. Han fick ett val. Det var nog inte så lätt att vara 80 år och få det här uppdraget från Herren. Det tror jag inte. Nej. Och han hade ju ingen självförtroende heller. Han trodde väldigt mycket på sin bror, Aaron. Han menade nog rakt upp och ner att Gud hade tagit fel den dagen, inte tagit på sig glasögonen. Och liksom tagit fel man, va? För det är min bror som kan tala. Och det är nog han du ska använda, förstår du. Men Gud, han hade inte tagit fel. Och det är ju klart att om någon sa att jag imorgon ska jag träffa Göran Löfven och hela det konceptet där. Och jag skulle känna att jag hade jättesvårt för överhuvudtaget att prata med grannen. Det är klart att det skulle kännas att komma väldigt utanför sin komfortzon, som vi säger nu för tiden. Men jag tror att Gud kallar oss många gånger att ta klivet ut av båten, ut av ribban, göra lite okomfortabla saker. För jag tycker heller inte att det är så jättekul att ta sådana här uppdrag om man ska vara helt bottenärlig, va? Det är inte så många av oss som gillar att stå inför publik. Vi är inte kanske topptränade till det. Men ibland så måste vi våga ta de här stegen utanför den där ribban, vet du. Och det värsta är att det finns sådana människor som säger: Jesus, är det du, så låt mig komma till dig på vattnet. Vi får tacka Gud att det finns sådana ibland oss som har den ivern. Och låt oss alla bli lite duktiga på det. Men Moses, han hade det där i sig. Och du kan ju tänka dig med hans förflutande, där han hade slagit ihjäl en egypter. Det är en brottslig handling. Det hade nog förflukt honom sedan dess. Medvetenheten om att man hade dödat en annan människa, som kanske var gift, hade barn och allt. Men tydligen använder Gud brottslingar. För Gud förlåter de grovaste överträdelser. Han upprättar, befriar, helar. Och han tar vem han vill. Så han tog Moses. Han kan ta dig. Han kan göra vad han vill med dig. Även vad du än har i det förflutna, vad du än har varit med om, så kan du mäktigt användas av Herren. Så frågan är, Han ser inte på dina förmågor och hur duktig du är, om du har A i alla ämnen och hur duktig du har varit. Han ser inte på din bakgrund. Men det står ju att bevara ditt hjärta framför allt du bevarar. För därifrån utgår livet. Och det börjar ju med vår relation med Gud. Vår relation med Jesus. Där är det vi har all vår kraft. Där är det vi har all vår styrka. Och det är det vi kan räkna med. Inte vara duktig och bra vi är. Men vi kan ställa oss villiga. Vi ber ofta fadervåret. Och jag älskar fadervåret. För det var det första bönen jag lärde mig, vet ni. För i ett icke-kristet hem så formar man inte egna böner. För man har inte det livet i sig. Man kan inte prata med Gud. Nu kan jag prata med Gud. Jag fick veta att Gud är min far. Jag kan prata med han. Dygnet runt. Som stator. Öppet. Dygnet runt. Helt underbart. Helt underbart. Vi utnyttjar detta allt för litet faktiskt. Vi kan prata med Gud om allt. Och jag tror att Gud vill sända ännu mera bön över våra orter. Vårt land. Rakt upp och ner. Jag tror mera bön. Helt klart. Och vi ber i fadervåret, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen, så och på jorden. Det ber vi ofta. Så som i himlen, så på jorden. Så på jorden. Men det är ju det här vi ber. Men förväntar vi oss? Förväntar vi oss det? Och det är ofta där, jag tror många gånger, där också är vi lite kokta. För vi har släppt taget om förväntningarna. Och jag känner många gånger, Gud, förlåt mig. Jag förväntar liksom inte att Gud kan använda mig. Ja, jag har ju bara 2 fiskar och 5 bröd. Ja, men Gud kan ju använda detta i ditt liv. Han kan väl välsigna det. Och ibland måste vi damma av oss lite och i vår ande. Och säga, Gud, du må väcka upp min hunger. Du må väcka upp min iver. Du må väcka upp detta att jag i min vardag får smörjelse på mina ögon och öron. Så jag ser möjligheterna i min vardag. Vad händer när vi vaknar upp på morgonen? Förväntar vi att himmelriket ska komma nära? Många av oss längtar efter att se Sverige återvända till sin skapare. Det var ju också Sverigebönen, och det är något som kallas för landskapsbön, som har varit via Annette Larsson, som har åkt runt i alla landskap i Sverige under detta året. Och förra året började hon väl. Och hon har tagit fram på varenda ort hon har varit det här med Kristinebergprofetian som kom på 1800-talet. Jag vet inte om ni har hört om den, men det är faktiskt så att jag och Kaj häromdagen gick in och tänkte, vi må gå in och titta, vad är de pratar om? Kristinebergprofetian är rakt upp och ner, alltså en kvinna då som profeterade på 1800-talet om Nordariket och Sverige, och att Gud hade satt sitt sigill i berget. Och när det då blev sprängd i den här gruvan, vilket årstal, 1926 var det? 1949. Ja. Då kom det den här Kristusfiguren fram, en silverliknande, helt tydlig klar Kristusfigur. Vi såg bild av det på internet nu. Det är helt otroligt. Och gruvarbetarna blev så förskräckta, förstår ni, för de såg ju tydligt detta. Och det var i Kristineberg, Kristus i berget, Kristineberg. Och denna kvinna som profeterade på 1800-talet om detta, hon profeterade inte bara om detta. Hon profeterade om att det kom att komma flygplan. Hon beskrev ju detta på ett annat sätt i profetian. Hon profeterade också om att Sverige kom att glömma sin skapare. Vilket var helt, alltså det var något man inte ens kunde tänka sig skulle hända i det här landet. Alltså det fanns inte på kartan att Sverige inte skulle läsa ur Bibeln. Och du vet, som sagt, kyrkor och bönehus på varenda kulle. Och så står någon och säger, i det här landet ska man glömma Gud. Ja, fanns inte på kartan. Men i den här profetian så säger hon, det är så det kommer att hända. Och det står att man i hela landet ska prata om det här som händer där i Kristineberg. Och det gjorde man. Och sen profeterar hon, men sen ska man glömma bort det. Ganska snart ska man glömma bort det. Och det ska gå tider. Så ska plötsligen den här profetian lyftas upp igen i landet. Och det har den gjort nu. I hela landet. Annette Larsson har åkt runt och hon har berättat det här på varenda landskap. Och det är jätteviktigt att borsta av ibland profetiska ord. Och tilltal till landet. Och det är ett väldigt starkt tilltal till Sverige, denna profetia. Och Guds kallelse på landet för den tid vi lever i nu. Och det är så här att när jag och Kaj flyttade till Töreboda för drygt 1 år sedan. Så kom vi också in i bönegrupper. Vi var i missionskyrkan i Töreboda och så var vi på bön i Philadelphia i Töreboda. Och då bland annat så efter några veckor så kom Ingerd Olofsson och gav oss en profetia av Daniel Wiklund. Kaj ska läsa den, tänkte jag faktiskt, om vi kan ta tid till det. Det tar kanske 5-7 minuter. Och den är profeterat över Hova, Töreboda och Älgarås. Och det är en väldigt stark profetia vad Guds ande säger till de här bygderna. Och Och jag tänker att det är viktigt att vaka över det profetiska ordet och be fram detta och inte glömma bort det. Men fortsätta att ropa till Gud. För det här handlar om många människors möten med Gud rakt upp och ner i våra bygder. Och det är det jag längtar efter. Jag längtar efter att mina barn ska förstå att det största arvet jag kan lämna efter mig, det är kärleken till Gud. Kärleken till människor. Som en som sa, kärleken till Gud, kärleken till människor. Och det är så viktigt. Och vi får tänka på att för som sagt 40-50 år sedan så läste man alltså Bibeln, Guds ord, varenda dag i varenda skola i hela landet. Man hade andakter som en självklarhet på varenda sjukhus och vårdhem i Sverige. Man bad till Gud på varenda vårdhem och sjukhus. Det är inte många 10 år sedan. Och tänk på det, jag pratade med en barnmorska här om dagen som berättade att när hon var färdigutbildad i 1972 så var det en självklarhet bland både kristna barnmorskor och icke-kristna barnmorskor att abort, det var absolut inte något man gjorde i 72. Idag, jag träffade en barnmorska på Arlanda, en svensk barnmorska. Hon sa, jag flyger till Norge, för där blir jag inte tvungen att utföra abort. Där är vi idag. Det är ett otroligt allvarligt läge i Sverige idag. Det har blivit otroligt avkristnat på bara några år. Mm. Och jag känner bara, om det är något vi måste vara med och väcka varandra, känner jag. För att, vet du, vi har världens bästa budskap, vi har evangeliet om Jesus Kristus. Och det ombefattar allt i livet. Från man är liten till man är gammal. Det ombefattar äktenskap, det ombefattar familjeliv. Det ombefattar så mycket. Och det är ju som att säga, vet du, att nej, men du, jag gillar inte alla dessa regler och bud. Så vi tar bort alla körregler och bud. Röda ljus och blåa, nej, gröna, gula, röda. Vi tar bort dem där. Och i rundkörningarna så får du ta till vänster om du känner för det. För det kan ju gå bra. Och det är ju så man lever i Sverige idag, va? Exakt så. Man har på något vis placerat Gud och skaparen och kristendomen som om det är något som har gått ut på datum som inte gäller längre. Det här är ju så hinsides med tanke på 1000 år av kristen tradition och tankegods som vi har i det här landet. Och hela vår värdegrund, etisk och moralisk, är byggd upp ut av detta rotsystem. Och ska inte våra skolbarn få veta detta? Ja, det tycker jag är en stor tragedi. Och därför så känner jag, nej, här måste ju vi upp. Och vi måste ju fram med vårt budskap. Gud får hjälpa oss och få nytt vin i nya lädersäckar. Ja, Erik Hallåsen sa, vi kan inte använda de här gamla vinsäckarna alla gånger. Vad händer då? Då spricker det. Det går sönder. Det går inte. Vi har nya vin i nya lädersäckar. Frågan är, klarar vi att vara flexibla? Klarar vi att vara rörliga? Och låta heliga ande, vad gäller nu 2016? Vi är inte i 1816. Vi är 2016, Gud. 200 år senare nu. Hjälp oss. Utrusta oss. Visa oss. David, han tog inte Sauls rustning, vet du. Nej, det passade inte honom. Det var blänkt och var så fin den där rustningen. Men vet du vad som passade David? Det var 3 stenar och så en slunga. Och det såg ju inte så värst ut, för säkert de här så kan du tänka dig hela Israel så här som stod där och blänkte i fina. Så kommer den här ynglingen. Och det är ju många gånger så, vi känner inte igen smörjelsen. Även om vi är pingstvänner och postvänner och vad vi än är. Vi känner inte igen smörjelsen. Så går vi miss om 2 fiskar och 5 bröd. För vi känner inte igen att den där lilla pojken, han är smord av Herren. Men det finns många som är smord av Herren i det här landet. Ja, det är jag så övertygad om, för jag har varit med lite granna på en resa. Och då ser jag att det är en böneande i det här landet, förstår ni. Och det tror man knappt sig. För man tror att det är bara några själar kvar. Man tror, och man finner tron på jorden när han kommer. Och så är vi nästan nere i. Vi har packat ihop väskan, Gud hämta oss. Och det får han gärna göra. Men vi ska ju inte låta Jesus komma tillbaka till jorden och hitta Älgarås att vi kristna har packat ihop. Och hjärtstartaren är borta. För det är inte så han vill hitta oss. Vi ska ju vara i full vigör. Vi ska ju vara med och påverka Algarås. Det finns ju, jag har ju sett här när jag kört förbi att det finns ju ett och annat att lyfta upp och fram här. Jesus älskar varenda människa i Algarås, i Hova, i Töreboda. Han känner dem vid namn. Han har räknat huvudhåren på dem. Våra hjärtan ska gå ut, tänker jag. Ska gå ut. Och när vi flyttade till Töreboda för ett år, drygt år sedan. Det första jag började höra inom mig var att Gud sa, nu ska jag frigöra din tid, sa Herren. Jag ska frigöra din tid. Och jag blev nästan chockad, för det existerar inte i min världen. Att vi behöver inkomster, vet du, för att betala räkningar. Och då blir det väldigt konstigt när man hör sånt där. Men jag hörde det väldigt tydligt. Och jag sa det till Kai och de närmaste bönevännerna också. Att jag känner väldigt tydligt detta, alltså att Gud ska frigöra. Och kanske det är det Gud vill mer och mer nu med våra liv, att vi ska frigöras. För jag tror att Gud behöver kristna, andefyllda människor i det här landet, ja. Det tror jag. Och han behöver kanske frigöra lite av din tid för att du ska kunna göra saker för Herren. Och han använder det på arbetsplatsen då, för man kan bara använda det här då. Jag har arbetat i alla år på olika sätt, håller de sig med allt möjligt. Men nu kände jag det, och då blev det så efter ett bara väldigt kort tid också. Så blev plötsligt våran tid frigjort, för att det blev väldigt kris på något sätt i Töreboda. De behövde hem, familjehem för invandrarbarn. Och då blev det att vi kunde vara hemma. För då har vi 4 invandrarpojkar som har blivit som våra egna. Bara på 8 månader. Så man älskar dem in i märgen, ska jag säga till er. Rakt upp och ner. De är gåvor in i vår familj, de här killarna. Det är helt säkert. Så på det viset är det. Och jag är så tacksam för att vi har fått uppleva detta, kommit hit till Töreboda. Och vi fick uppleva den här profetian som då Ingrid kom och lämnade till oss. Och jag tänkte avslutningsvis att jag ska få läsa det. Jag tänkte bara avsluta med att tänk på detta, att det är bara för 40-50 år sedan. Även hedningarna hade stor gudsfruktan, i alla fall på min hemort. De klippte inte gräset på söndagar där jag växte upp, förstår ni. Helt otroligt när jag tänker på det alltså. Och ja, de hade respekt för sabbaten, alltså helgdagen. Inte en affär var öppen, det var alldeles tyst. Va? I vår svenska folksjäl ligger ett arv efter våra förfäder. De la igen ett arv efter sig. Ja. Och de som med sitt hjärta och sin tro på Gud vill lämna efter sig ett större arv än jordisk gods och rikedom. Och till och med Gustav Vasa på 1500-talet. Jag vet inte om ni har varit i Uppsala. Jag har bott där i väldigt många år. Och på domkyrkan där så har Gustav Vasa skrivit ett otroligt starkt, jag vill säga det är ett profetord över landet också, som står skrivet där. På en stor vägg så här. Och det är att inte Sverige på något sätt och vis måste vända sig bort ifrån Guds ord. Det var hans vädjan i detta. Sverige idag, vi behöver, alltså Gud behöver oss alla. Alla vi som sitter här. Han behöver att vi är vakna. Och att det blir sånt som vi hör. Att vi hör vad anden säger till församlingen. För att visst, vi kan inte höra med egna öron. Det är därför vi måste överge oss i bön. Det är därför vi måste be. Stilla ner oss. Stänga ute media, nyheter. Samlas och be. Samlas i hemmen och be. Det är något av det viktigaste. Jag känner det är något som är startmotorn. På det sättet i det andliga och i kyrkliga livet så är det bönen. Bönen där vi öppnar upp våra sinnen och hör vad anden säger till församlingen. Vi är fullständigt beroende av det, och vi är beroende av varje dag att vakna upp och känna, jag kan ingenting själv, men med den heliga ande idag så kan jag göra något. Vi föraktar inte det lilla, vi föraktar inte den ringa början, men vi bejakar det, och så kan Gud lägga sin enorma välsignelse till.